Vi börjar dagens lektion. Författaren i boken som vi går igenom pratade om i den fjärde grunden att man ska känna till kunskap och vilka de lärda är. Men han sa också att det är viktigt att man känner till vilka det som försöker likna de lärda, att de har kunskap men de är inte ifrån dem. Det vill säga att det är dem man ska akta sig att ha kunskap ifrån. Och det finns ett känt uttalande från en av de lärda som heter Mohammed ibn Sirin. Han levde ungefär 100 år efter hijra. Han var alltså student till profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare. Han sa, sannoliken är denna kunskap religion, så se vem ni tar er kunskap ifrån. Det här uttalandet har även nämnts av flera andra lärda från Salaf, som Al-Dahhak ibn Muzahim och Al-Hassan al-Basri och Zayd ibn Aslam och Abdullah ibn Aun och Zayd ibn Qudam och flera av de lärda från Salaf, de nämnde det här uttalandet. Så det här var någonting som Salaf brukade nämna. Sannoliken är denna kunskap religion, så se vem ni tar er kunskap ifrån. Det har även rapporterats att Imam Malik sa, denna kunskap är ditt kött och ditt blod, och du kommer frågas om den på domedagen, så se vem du tar den ifrån. Och det har även nämnts en hadith om det här, men hadithen är inte autentisk. Och andra från Salaf sa att vad du än leker runt med, så lek aldrig runt med din religion. Man kan leka runt med saker och ting som har med dunja att göra, men när det kommer till ens religion ska man inte leka runt med den. Utan man ska istället se till att man tar den från dess korrekta källor, från dess rätta folk. Ett exempel på det här är om en person får en farlig sjukdom som man vet kan skada en. Skulle det vara så att man går till vem som helst och bara frågar någon ute på stan och säger, kan du förklara för mig hur jag ska bli av med den här sjukdomen? Eller väljer man att gå till specialistläkare? Man väljer inte, man tar inte till och med bara vanliga allmänna läkare om man vet att man har en sjukdom, utan man väljer specialistläkare. När det handlar om sådana här saker som är farliga, som man vet att det kan hjälpa en eller skada en, så vänder man sig till de som är specialiserade. Samma sak om man vill bygga ett hus, så tar man inte bara in någon från gatan och säger, kan du rita en ritning liksom, utan man väljer en ingenjör eller arkitekt. Så man väljer, när man ska ta kunskap om viktiga saker i sin dunja, så väljer man alltid att ta det från de som är specialister inom det. Och man tar inte bara vem som helst. Och det är ännu viktigare när det kommer till ens religion, för det här är någonting som handlar om ens det här livet och det nästa livet. Det har nämnts en av de lärda, tidigare lärda som ledde 400 år efter hijra, heter Al-Khatib al-Baghdadi, sa, om man avser att fråga någon om fatwa på en plats som man har kommit till, så ska han först fråga om den som han känner sig trygg med gällande hans religion och pålitlighet. Och han ska vända sig till den kunnigaste och bästa. För det är inte alla som påstår sig ha kunskap som har det. Och inte alla som tillskriver sig till det som är från dess folk. Det vill säga att innan man frågar någon person om fatwa, eller innan man studerar hos någon eller någonting, så ska man fråga om den här personen är lämpad att undervisa, eller den här personen är lämpad att ge fatwa. Och man ska inte bara ta från vem som helst. Taib. Vilka är det då man ska ta kunskapen ifrån? Om man ska ta islamisk kunskap ifrån. De som man tar kunskap ifrån är de som studerar islamisk kunskap från, eller ulama. Och om det inte finns ulama på plats, så tar man från studenter av kunskap. Och det är det som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa. Att de lärda är profeternas arvtagare. Så att det är de lärda som sprider den här kunskapen som profeterna alaihi wassalatu wassalam hade. Så det är även de som man ska ta den här kunskapen ifrån, för de är dess folk. Hur ska man då veta vilka de lärda är som man ska ta sin kunskap ifrån? Hur ska man veta vilka man tar sina fatawa ifrån? Det är flera saker man har frågor om islam som man ska få fatawa om, till exempel. Hur ska man veta vem det är man tar ifrån? För det finns jättemånga personer som man kanske har samma utseende som vissa utav de lärda utåt sett, och de kanske ser praktiserande ut och så vidare. Men det kanske inte är de man ska fråga. Så hur ska man känna till den här saken? Man ska, för att veta vilka som är de lärda man tar ifrån, ska man fråga de som är kända lärda om vilka man ska vända sig till. Och Sherba ibn al-Hajjaj, en av de tidiga från Salaf som levde för 100 år efter hijra, han sa, ta kunskap från de kända. Alltså man ska inte bara ta vem som helst från okända människor. Det här kommer vi prata om sen. Det är bland dem man inte tar kunskap ifrån. Ta kunskap från de kända lärda. Och det finns alltid, i varje tid finns det kända lärda som alla vet att det här är dem man tar kunskap ifrån. Och Imam Malik, som är en av de fyra imamerna för de här rättsskolorna som finns, han sa, Jag började inte ge fatwa för en som var kunnigare än mig om jag passar för det. Jag frågade Rabia och Yahya ibn Sa'id, de två största lärda i Medina på hans tid. Och de beordrade mig med det. Så en person sade, ja Abba Abdillah, det vill säga han tilltalade Imam Malik och sa, vad skulle du ha gjort om de förbjöd dig? Alltså vad skulle du ha gjort om Rabia och Yahya ibn Sa'id, som var de största lärda på hans tid, skulle förbjuda dig från att ge fatwa? Då sa han, jag skulle inte ha gjort det. Det vill säga, om de lärda på hans tid skulle sagt, ge inte fatwa, då skulle Imam Malik inte ha gett fatwa. Då skulle jag inte ha gjort det, för det är inte passande att en person anser sig själv vara passande för någonting tills han frågar den som är kunnigare än honom. Så det är inte varje person som anser sig att han har samlat ihop lite kunskap eller liknande som ska börja förmedla den här kunskapen eller ge fatwa eller liknande. Utan man ska istället, innan man börjar dela med sig av kunskap eller innan man ger fatwa eller liknande, så ska man vända sig till de som är kunnigare i sin tid. Och de ska se om man är passande för det eller inte. Och på det här sättet, om kunskapen förs vidare på det här sättet, så kommer kunskapen att bli bevarad. Den profetiska kunskapen kommer att bli bevarad. Men om alla personer anser sig vara passande för att sprida kunskapen utan att de ens har nått den här nivån, då kommer det råda kaos och det kommer råda mycket fel i hur kunskapen sprids. Och för varje generation blir det mer och mer fel tills den profetiska kunskapen inte längre känns igen. Okej, nu ska vi prata om, det här är de man tar kunskap ifrån, det är de lärda. Och om det inte finns stora lärda i ett land där man befinner sig, så tar man de som har studerat hos de här lärda, några studenter och liknande. Det finns många kategorier av människor som man inte ska ta kunskap ifrån. Som selef, de tidiga lärda från profeten Hassans följeslagare och de därefter, varnar att man ska ta kunskap ifrån. Och även de lärda fram tills idag varnar för att man ska ta kunskap ifrån. Och de här varningarna och prisningen av vem man ska vända sig till att ta kunskap från, det kallas för jarh wa ta'dil. Att man, andra lärda som lever på samma tid, säger vilka som är passande att vända sig till att ta kunskap ifrån och vilka man inte ska ta kunskap ifrån. Jag kommer nämna 10 kategorier av människor som man inte ska ta sin kunskap ifrån. Men alla de här 10 kategorierna går egentligen tillbaka till 2 stycken anledningar varför man inte ska ta ifrån dem. Antingen är det okunskap, att de inte har tillräckligt mycket kunskap om det de ska sprida vidare. Och andra anledningen är att de går emot sanningen på grund av tvivel eller lustar. Så att, ja, de här är 2 huvudanledningar varför man inte ska vända sig till människor som sprider kunskap eller tar fatwa från dem. Antingen på grund av deras okunskap eller på grund av att de går emot sanningen. Nu ska vi nämna de här 10 kategorierna av människor som man inte ska ta kunskap ifrån. Den första kategorin av människor som man absolut inte ska ta kunskap ifrån eller fråga om fatwa eller närvara på deras lektioner eller föreläsningar eller liknande eller läsa deras böcker om islam är de okunniga, de som inte har kunskap om islam, tillräcklig islamisk kunskap. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith som är autentisk i Bukhari och Muslim, berättat av Abdullah ibn Amr ibn al-As. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, sannoliken så tar inte Allah bort kunskapen genom att dra bort den från folk. Så kunskapen, människor har inte kunskap och sen försvinner den ifrån dem. Utan det här, Allah subhanahu wa ta'ala tar bort kunskapen från människorna genom att de lärda dör. Genom att ulama dör. Och när de lärda dör, tills det inte finns några lärda kvar, då tar folket okunniga människor som deras ledare. De frågas och ger fatwa utan kunskap. Så de går vilse och vilseleder andra. Det här är en autentisk hadith av profeten sallallahu alaihi wasallam. Där han förklarade hur situationen blir om de lärda muslimerna dör. Att istället det vanliga folket vänder sig till okunniga människor. Och frågar dem om fatwa. Och de ger dem fatwa som inte är baserad på kunskap. De går själva vilse och leder andra vilse. Så i den här hadithen så varnar profeten sallallahu alaihi wasallam indirekt för den här saken som han berättar kommer ske i framtiden. Alltså att människor vänder sig till okunniga människor. För när de vänder sig till okunniga människor så kommer de här okunniga människorna själva gå vilse. Och de leder andra vilse. Och de som är okunniga, de som räknas som okunniga, är de som talar om Allahs subhanahu wa ta'alas religion utan kunskap. Även om de kan uttrycka sig på ett bra sätt. Vissa personer kanske pratar om islam och så, men de är egentligen okunniga om det vi gör. De kan uttrycka sig på ett bra sätt, men om Allahs religion så är de egentligen okunniga. Och samma sak är de som har mer fel än vad de har rätt. Det här pratade vi om på den förra lektionen, att Ibn Abdul Barr nämnde, en av de lärda från Salaf, sa att den som har mer fel än vad han har rätt, han räknas som en okunnig person. Och även om den här personen skulle vara väldigt kunnig inom vissa så världsliga kunskaper, så behöver det inte betyda att man kan ta kunskap om religionen från honom. Idag så finns det många personer som kanske är läkare eller doktorer inom biologi och jag vet inte vad, fysik och så vidare, som håller på att göra dawa. De har ingen kunskap om islam, eftersom de har världslig kunskap så vänder sig folk till dem och tycker att de är passande att hålla föreläsningar och så vidare. Men så är det inte. Bara för att man har kunskap om världsliga saker så behöver det inte betyda att man har kunskap om islam. Och det här är också lite fult, för att de personerna som är läkare till exempel och håller på att göra dawa, trots att de inte har kunskap om islam, om en av de lärda inom islam skulle komma till dem och ställa sig och göra ett kirurgiskt ingrepp, så skulle de säga nej, du är inte passande för det här. För att de vet att den personen inte har kunskap om sitt ämne. På samma sätt ska inte de ge sig in i det de inte har kunskap ifrån. Och folk tar tyvärr väldigt lätt när det kommer till islamisk kunskap. När det kommer till dunja saker så är de väldigt hårda. När det kommer till islamisk kunskap så tar de lätt på det, ungefär som vem som helst har rätt att prata om det. Ibn al-Qayyim har sagt att okunskap är grunden till allt fördärv och all skada som drabbar en människa i detta liv och det nästa. Och allt detta är ett resultat av okunskap. Det vill säga att okunskap är någonting som är väldigt farligt. Och det här leder till stora skador både för varje muslim i detta liv och i det nästa. Det här var då den första kategorin som man inte tar kunskap ifrån. Det är de okunniga. Den andra kategorin som man inte tar kunskap ifrån är den okända. Den som man inte vet vem det är. Al-Khatib al-Baghdadi, som vi nämnde förut, en av de lärda från Salaf, sa: den okända hos Ahlul Hadith är den som inte är känd för att söka kunskap och inte de lärda känner till. Det här är definitionen av en okänd person. En person som kommer till exempel till en moské eller föreläsningssal och börjar hålla föreläsningar eller tala om Allahs religion eller börjar skriva böcker om islam och så vidare. Man är varken känd för att ha sökt kunskap hos de lärda eller på islamiska universitet eller liknande. Och han inte heller, de lärda känner inte till vem den här personen är. Den här personen räknas som en okänd person. Även om man vet kanske vem han är som person och så vidare. Men han är okänd för att han inte är känd för sin kunskap. Och inte känd för bland de lärda. Och bland det som tyder på att man inte ska ta kunskap från de okända är den kända historien med Abu Huraira radiyallahu anhu. Att shaitan kom till honom och försökte ta de pengarna som fanns i hans hus. Och han släppte honom 3 gånger, ni känner säkert till historien. Och till slut så sa shaitan till honom att du, om du vill veta hur du ska bli av med det här, så ska du läsa Ayatul Kursi. Och när Abu Huraira hörde det här från den här okända personen, så gick han till profeten sallallahu alaihi wasallam och förklarade det. För att han inte tog emot den här kunskapen förrän han vände sig till profeten sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att han talade sanning, men han är en lögnare. För att det var shaitan. Så att profeten sallallahu alaihi wasallam visade här att det Abu Huraira gjorde var rätt. Han sa inte, nej, han var en okänd person, du kan ta kunskap från honom. Utan han höll med om det han gjorde, att han tittade upp vad han hade hört den här informationen från en okänd person och tog inte kunskap från honom direkt. Och det här är ett stort problem idag, att många personer sitter och säger att så länge någon pratar om islam så kan man ta från det. Eller så länge det är en islamisk hemsida så kan man ta kunskap därifrån. Så de googlar lite och skriver om islam och så sitter man och läser allting som skrivs om islam. Det här, man ska inte gå in på okända hemsidor om man inte vet vem det är som skriver artiklarna som finns där i. För personen, lika gärna som man kan skriva rätt, så kan han skriva väldigt mycket fel. Och det farligaste av allt är när man skriver väldigt mycket rätt samtidigt som man lägger in några fel. Så som vissa av Salaf har sagt, att shaitan öppnar upp 99 portar till goda handlingar för att komma fram till en port utav dåliga handlingar. Så att det kan se ut som saker och ting är väldigt bra, väldigt långt i, men helt plötsligt kommer katastrofala fel där mitt emellan. Och samma sak att många personer vänder sig, sitter på YouTube, och varje person som pratar på YouTube, även fast man har ingen aning om det där, så sitter man och lyssnar på honom. Eller man laddar ner föreläsningar utav okända personer. Det här är inte någonting som man ska göra. Det här är någonting som Selef varnade för att man skulle göra. Och den personen som var okänd från Selef, man accepterade inte den haditherna, de haditherna de berättade vidare. Och man ska inte säga att grunden är att man kan ta kunskap av vem som helst tills motsatsen bevisas. Det vill säga man kan inte sätta in på vilken hemsida som helst. Eller grunden är att jag kan kolla på vilken YouTube-person som helst. Eller grunden är att jag kan ladda ner vilken föreläsning som helst. För ens någon har förklarat att den här sidan är dålig, den här personen är dålig och så vidare. Utan grunden är tvärtom. Att man inte tar kunskap från dem, från någon, förrän man vet att den är någon som har rätt att dela med sig av den här kunskapen. Den tredje kategorin, det här är då den andra kategorin. Att den okända personen, den tredje kategorin som de lärda har varnat för att man ska ta kunskap ifrån, är folket som folket av åsikter som inte går tillbaka till bevis. De som inte, när de talar om islam, så talar de inte utifrån bevis från Koranen och Sunnan och uttalanden från Salaf, utan de talar ut med sina egna åsikter. Umar radiyallahu an, den andra khalifen, den andra kalifen, han sa: åsikternas folk är sunnans fiender. Haditherna blev för svåra för dem att memorera. De skämdes att svara att de inte vet när de frågades. Så de gick emot sunnan med deras åsikter. Så akta dig för dem. Jag säger igen. Åsikternas folk är sunnans fiender. Haditherna blev för svåra för dem att memorera. De skämdes att svara att de inte vet när de frågades. Så de gick emot sunnan med deras åsikter. Så akta dig för dem. Så här är då den andra kalifen från efter profeten sallallahu alaihi wasallam, en av hans största följeslagare, som varnade för dem som går tillbaka till sina åsikter istället för att vända sig till bevisen. Och när Salaf varnade för de som sagt åsikternas folk, som kallas ahle rai, så betyder det att de som går använder sitt intellekt när det går emot bevisen. Till exempel bevisen säger, profeten sallallahu alaihi wasallam säger, eller Koranen säger si och så, så kommer de och säger, nej men jag tycker att det borde vara si och så. Det här är någonting som kallas för åsikternas folk. Eller att tala om Allahs religion baserat på vad man själv tror och inte baserat på bevis. Eller de former av åsikter som är innovationer. Alla de här sakerna innefattas av åsikternas folk eller folket av åsikter. Så det här är den tredje kategorin av folk som man inte ska ta kunskap ifrån. Den fjärde kategorin av de som man inte ska ta kunskap ifrån är de som tar sin kunskap direkt från böcker och inte tar den från ulema. Och de kallades för, hos eller för sahafiyun, sahafi. Det är de som inte har studerat hos ulema, utan istället har tagit all sin kunskap från böcker. Det är inte fel att läsa böcker, men grunden är när man studerar, i alla fall i början av sina studier, så vänder man sig och studerar de här böckerna hos ulema. Imam al-Auza'i, som var en av de största lärda från Salaf på sin tid i Sham-området, sa: denna kunskap kommer att fortsätta vara ärad så länge den tas från män. Tills den började skrivas ner i böcker, och då började folk som inte har med kunskapen att göra att lägga sig i. Det vill säga först i början på Salafs tid, så när man tog kunskap så tog man direkt från sina lärare. Och läraren delade med sig så pass mycket kunskap som han såg att studenten var passande att ta emot. Men därefter när kunskapen började skrivas ner i böcker och alla började, vissa personer som är nybörjare började läsa alldeles för svåra böcker och så vidare, så ledde det här till stora problem. Och Suleiman ibn Musa, en av de lärda från Salaf, sa: man ska inte ta kunskap av en sahafi, det vill säga den person som tar sina kunskap bara direkt från böcker och inte har studerat hos de lärda. Och det här är även någonting som de lärde i våran tid, som Sheikh Al-Femin och Sheikh Fawzan och andra har varnat för, att man inte personer som inte har suttit med de lärda och tagit direkt från de lärda och studerat, utan bara ägnat sin tid med att läsa böcker. Och när de läser böckerna så kommer de fram till sin egen förståelse av det som står i böcker, och inte det sättet som de lärda förklarade. Det här leder till problem, och man ser det här gång på gång igen, personer som gör på det här sättet, hur många fel de hamnar i. Den grunden är att när man studerar, och man ska verkligen djupt studera islamisk kunskap, så ska man vända sig till de lärda. Och det här betyder självklart inte att man inte ska läsa islamiska böcker. Det är inte så det ska förstås. Men den som vill djupt studera islam ska göra det hos de lärda. Och man ska inte, särskilt om man är någon som vill dela med sig av kunskapen efter att börja skriva böcker. Men att läsa böcker är inte någonting fel. Men som sagt, den personen som vill bli en da'i eller liknande ska vara en person som har suttit hos de lärda. Så det här var den fjärde kategorin Man ska inte ta kunskaper från dem som bara tar sin kunskap från böcker och inte har suttit med de lärda. Den femte kategorin som de lärda har varnat för att man ska ta kunskaper från är de khutaba som har lite förståelse. De som ger alltså fredagspredikningar, men de har inte förståelse av det de egentligen pratar om, utan de istället lägger vikt på att prata mycket, säga väldigt mycket saker, hålla långa khutbas, prata i en timme, prata en och en halv timme, prata i 45-50 minuter och så vidare. Men betydelsen av det de säger är väldigt lite. Och det här är någonting som går emot profeten sallallahu alaihi wa sallams vägledning. Det har kommit att Abu Wa'il sade, en utav tabi'in, att Ammar, profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare, gav en khutba. Han hade en fredagspredikan och han förkortade den, men hade med mycket innehåll i det han pratade om. Han pratade, hade en kort khutba, men den hade väldigt mycket innehåll. Så de personer som var där sa: "Ja, Abu al-Yaqdan", alltså det hans kunje, "du fick med mycket, men det var kort. Borde du inte ha pratat längre?" Han hade en kort khutba, men han fick med mycket när jag sa, så om han skulle prata ännu längre så skulle han fått med ännu mer. Så sa han: "Sannoliken så hörde jag Allahs sändebud, profeten sallallahu alaihi wa sallam, säga: den långa bönen och den korta khutban är tecken på en persons fiqh, hans förståelse i religionen. Så förläng bönen och förkorta khutban, och viss retorik är en form av magi." Och den här hadithen är berättad i Sahih Muslim. Det vill säga att profeten sallallahu alaihi wa sallams vägledning när det kommer till khutba, fredagspredikan, är att den ska vara kort och koncis, men ha mycket innehåll. Och vissa personer missförstår det här och står och babblar och pratar väldigt länge, och de har egentligen inget innehåll. Och oftast de som brukar göra det här är de som vill få med politik som möjligt i sina khutbas. De vill prata om politiska situationer och så vidare, och de brukar inte prata om religiösa frågor i sina khutbas. Och så som Ibn al-Jawzi sa, att tyvärr så många människor tror att varje person som ställer sig på minbar och håller khutba, att han är en alim, men så är inte fallet. Så att bara för att en person håller en khutba och han pratar väldigt länge och så vidare, så ska man inte tro att det här är ett korrekt tillvägagångssätt, utan det är snarare någonting som går emot profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och det är även det är inte någonting som de lärda brukar göra. En annan utav de kategorier utav folk som man ska undvika att ta kunskap ifrån är de som ger mawa'id, alltså påminnelser, pratar om paradiset och helvetet, eller pratar om saker som får personernas hjärtan att bli mjuka och så vidare, samtidigt som de inte har mycket förståelse av religionen. Vissa personer kan vara väldigt påverkande när de pratar, man talar på ett påverkande sätt och man blir påverkad av deras föreläsningar, men de har inte korrekt förståelse av religionen. De är påverkande människor i sitt tal med sin retorik och liknande, men de har inte förståelse om religionen. Det kan uppstå många problem när folk inte har förståelse av aqida, till exempel när de pratar. De kanske pratar så mycket om paradiset och att det är så lätt att komma till paradiset och så vidare, tills folk kanske öppnar vägen för folk och de tror att det är lätt att göra synd, alla kommer ändå komma till paradiset och så vidare. Och vissa är alldeles för hårda och pratar bara om helvetet, helvetet, helvetet hela tiden, så att folk blir av med hoppet att få komma till paradiset. Och det här är baserat på att man inte har förståelse i religionen, utan man är duktig på att prata, men man har egentligen inte kunskap om religionen. Imam Ibn al-Jawzi sa att den som ger mawa'id, ska ge de här påminnelserna, ska vara en person som har kunskap om tafsir och hadith och selefs biografier och fiqh, samtidigt som han känner till den raka vägen och kan skilja mellan innovationer och sunna, och hans kunskap leder honom till en uppriktig avsikt. Men den som har lite kunskap och söker efter dunja ger inte andra nytta, utan skadar bara sig själv. Och det här är i fallet med vissa tyvärr som håller såna här påminnelser och föreläsningar, att de vill tjäna pengar på det de gör och de tar pengar för sina föreläsningar, utan att egentligen ge några andra personer nytta, utan de skadar bara sig själva och andra. Den sjunde kategorin som man ska akta sig för, och det här är någonting som Selef gång på gång har varnat för, och det är någonting som är väldigt vanligt än idag, det är de personer som gör sin dawa baserat på att de berättar historier. De säger inte qala Allah, qala Rasul, Allah säger, hans profet säger, utan deras dawa och föreläsning är baserade på att de berättar om historier. De berättar om historier om personer som hände. Kanske berättar om någon person som gjorde zina och han blev straffad i den här dunjen eller någonting sånt. Och deras föreläsningar går inte tillbaka till att uttalanden från Koranen och Sunnan och uttalanden från de lärda från Salaf och så vidare. Utan det går tillbaka till historieberättande. Och det här är någonting som var vanligt fanns förr i tiden och det är även vanligt idag. Det fanns till exempel på Sahabas tid vissa personer som höll på med det här. Och ett exempel är att Ali radiallahu an, den fjärde kalifen, gick förbi en person som höll på att berätta såna här historier och göra da'wah på det här sättet. Så han sa det till honom: känner du till de abrogerade och de abrogerande och det som är abrogerat? Alltså vilka verser som är abrogerande och abrogerat som finns i Koranen. Så han sa nej. Så då sa det Ali: du har förstört och du förstör andra. Eftersom han ägnar sin tid till att berätta de här historieberättarna. Och han ägnar sin tid att sprida kunskap. Ayub Sakhdiani, en av de tidigare lärda från Salaf, sa: de som fick kunskapen att dö var historieberättarna. En person sitter med en sådan en lång tid och lär sig ingenting. Och en person sitter med en alim en stund och går inte därifrån förutom att han har lärt sig någonting. Och det här är det faktumet som man ser de personerna, vare sig de är i Sverige eller andra länder, som ägnar sin dawa till att berätta de här historierna. De pratar inte, de lär inte folk om sin religion. Folk kan sitta i dem, de kan sitta år efter år efter år på deras föreläsningar. De lär sig historier, vissa är roliga, vissa är sorgsamma och vissa är på andra sätt. Men de lär sig ingenting av sin religion. Och det fortsätter bara år efter år efter år. Vissa personer kanske känner av att de får lite starkare iman av de här berättelserna, sagoberättelserna och så vidare. Men det är inte någonting som har fått dem att lära sig om sin religion. Och det finns olika grupper som har gjort sig kända för det här. En av de grupperna som Sheikh Saleh Fawzan säger i vår tid är Jamaat al-Tabligh, som gör deras dawa är baserad på de här berättelserna och inte baserad på att sprida kunskap till muslimerna. Och det här har också varit ett tecken för Khawarij. Ett av tecken för Khawarij sedan lång tid tillbaka och än idag. De personerna som har den här ideologin är kända för att de håller på att sysselsätta sig med historieberättande. Mohammed ibn Sirin, som var den här lärda som vi nämnde här uttalandet från i början av lektionen, han sa: de första som berättade historier var historieberättare, var Khawarij. Det var de som började. Och en gång frågades han om historieberättande, så sa han att det är en innovation att göra da'wah på det här sättet. Och de första som hittade på detta var Al-Haruriyya, det vill säga Khawarij. Så de som började med det här sättet att göra da'wah på var Khawarij. Och det här är inte från Salafs vägledning. Och Ibn al-Jawzi sa också att Khawarij sysselsatte sig med historieberättande istället för Koranens bestämmelser och förståelse. Så de började följa sina egna åsikter och därav klandrades de. Och han sa då även att det är av den anledningen som det är förhatligt att efterlikna dem. Så att den som baserar sin dawa på de här historieberättande går på samma väg som de här Khawarij har gått på. Och det här är inte det sättet som Ahle Sunna gör dawa på. Utan Ahle Sunna sätt att göra dawa är att de sprider kunskap. En av dem som man även inte ska ta kunskap ifrån är de som har lite förståelse bland dyrkarna. De som är kända, de gör mycket dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Men de har inte kunskap. Och vi pratade om förra lektionen om profeten sallallahu alaihi wa sallam sa det: det lärdes dygd över dyrkaren är likt månens dygd över de resterande stjärnorna. Det vill säga att månen ger ett ljus som man drar nytta, som andra drar nytta av, medan stjärnorna endast ger ljus till sig själva. Så att de lärda är bättre än dyrkarna. Och Ibn al-Jawzi har nämnt att bland shaitans sätt att lura de vanliga människorna är att han får dem att vända sig till att ta kunskap från dyrkarna istället för de lärda. Och en av de sakerna som också tyder på att man ska vända sig till de lärda och inte till dyrkarna är hadithen om den personen som dödade 99 personer. Kanske har hört den här hadithen om en person som dödade 99 personer från Bani Israel. Och när han hade gjort det så ville han göra tauba. Så han vände sig till en person som var en dyrkare och inte hade kunskap. Så han sa: kan jag göra toba till den här dyrkan? Och dyrkan sa, har jag dödat 99 personer? Nej, då kan du inte göra toba. Det går inte. Så han dödade honom också, så han hade dödat 100 personer. Sen vände han sig till en alim, en person som hade kunskap, och sa, kan jag göra toba? Hon sa, vad är det som kan stoppa dig från att göra toba? Gå till den här platsen och där det finns ett folk som dyrkar Allah, och ni sen känner säkert till historien. Det man ska få ut från historien i alla fall, att när han vände sig till en lärda så fick han rätt svar, och när han vände sig till dyrkaren så fick han fel svar. Och Mutarif ibn Shakhir, en av de lärda från Tabi'in, sa, kunskap är bättre än handling. Ser du inte att munken ber under natten, och när han vaknar så gör han kirk. Alltså munkarna som är i kloster, de är kända för att de är okunniga, men de ägnar hela sin tid till dyrkan. Och de ägnar sin tid till dyrkan, men de har inte kunskap, vilket leder dem till att hamna i kirk. Så det här var då en liknelse som Mutarif ibn Shakhir gav, att de lärda är bättre, det är bättre att vända sig till de lärda än de som är dyrkare. En av de kategorierna utav folk som man inte ska ta kunskap ifrån är de som har lite förståelse av religionen bland recitatörerna. De som kanske kan läsa vackert av Koranen, men de har inte kunskap i sig om religionen. Och det är många som blir lurade av det här. De säger, när man läser Koran på ett vackert sätt. Men bara för att man läser Koran på ett vackert sätt så behöver det inte betyda att man har förståelse i religionen. Visst, man kan lyssna på hans Koranläsning, men att ta kunskap, islamisk kunskap från honom, det här är inte två saker som går parallellt. Bara för att man är duktig på att läsa Koran behöver inte betyda att man har bra förståelse i religionen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith berättad av Uqba ibn Amr, som finns i Muslim Imam Ahmed och den är autentisk. Min nations undergång ligger i boken om mjölken. De sade, å Allahs sändebud, vad är boken om mjölken? Så han sade, gällande boken, det är de som lär sig Koranen och tolkar den på ett annat sätt än den sändes ned för. Det vill säga, de läser Koranen, men de förstår den på ett felaktigt sätt. Och gällande mjölken, så är det de som älskar mjölk så pass mycket, och att älskar kossor och älskar kameler så pass mycket, att de flyttar ut till öknen och slutar be församlingsbönen och Jumma, som profeten sallallahu alaihi wasallam säger i den här hadithen. Och det vi får få ut från hadithen som är viktigt är att bland de personerna som leder andra vilse, och bland de som leder till den här nationens, det här samfundets förstörelse, är de som reciterar Koranen, men de förstår det på ett felaktigt sätt. Och den här hadithen, vissa saker tyvärr bland muslimerna är lite tabu nu för tiden. Att skylla muslimernas fel på muslimerna själva är tyvärr tabu bland muslimerna. Och istället vill muslimerna hela tiden skylla de problem som finns i den muslimska världen på utstående faktorer. Det vill säga, de vill säga att anledningen till att muslimerna har ett svagt tillstånd nu är för att USA gör si eller så, eller för att sionisterna gör så här, eller frimurarna gör så här. Det är sant att till viss del externa faktorer har påverkan till att leda till muslimernas svaghet och liknande. Men en stor del och stor anledning till att det går dåligt för muslimer på många fronter är muslimerna själva. Men det här är någonting som är tyvärr tabu. Och i den här hadithen så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att ummans förstörelse ligger inte, han sa inte att det ligger i någon utstående faktor. Han sa nej, det är de personer som läser Koranen och förstår det på ett felaktigt sätt. Och det ser man också hur mycket problem det leder till. De personerna idag som är terrorister och gör terroristhandlingar och kallar sig för muslimer samtidigt, vilka otroliga problem de drar med sig till muslimerna. För att de har förstått Koranen på ett felaktigt sätt. Ja, de läser Koranen och vissa kanske ser praktiserande ut, men de leder den här umman till förstörelse genom deras ogenomtänkta handlingar. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, profeten sallallahu alaihi wasallam följeslagare som var känd för sin kunskap, sa: hur är det med er då en prövning kommer till er som drabbar den äldre och den yngre, och folket tar den här prövningen till en sunna, och när det ändras så sägs det sunnan har ändrats? Då sade de: ja, Abu Abdurrahman, och när kommer det här ske? Alltså, när kommer det här tillståndet ske bland muslimerna? En prövning som påverkar de äldre och de yngre, och det kommer ses som en sunna bland muslimerna. Och tyvärr är det som har skett i många muslimska länder, att saker och ting som inte har med islam att göra tror folk att det är en sunna. Och när de sakerna ändras så säger de sunnan har ändrats. Då sa Ibn Mas'ud att det här kommer ske då ni får många recitatörer, många som läser Koranen, men få som är lärda inom fiqh. Och när ni får många ledare och få som är pålitliga, och när man söker efter dunja genom att göra handlingar för nästa liv. Folk som gör saker och ting som man egentligen ska göra för Allah subhanahu wa ta'ala skull, och de söker efter dunja saker med det. Det som vi vill få ut från det här är att en av anledningarna till att det här kommer att ske bland muslimerna är att det är många recitatörer, många som läser Koran, men få som har förståelse av Koranen. Och bland dem som också var kända för att de hade läste Koranen och memorerade Koranen utan att ha förståelse om den var Khawarij. Och därför brukade de kallas på Salafs tid för Al-Qurra. De brukade kallas för de läsarna, som recitatörerna. Och när Ibn Abbas kom, som vi pratade om förut, för att debattera med dem, så var de flera tusen, och alla hade memorerat hela Koranen. Alla hade memorerat hela Koranen, men de hade ingen förståelse om Koranens betydelse. Och därav gick de vilse, och de startade uppror och krigade mot muslimerna. Bland de kategorier som man ska undvika att ha kunskap ifrån är folket av innovationer och lustar och begär, Ahlul Bid'ah. Och Ahlul Bid'ah, de som har kommer med innoverade saker i religionen. Vi har pratat om hadithen om den här umman, hur den kommer delas upp i 73 grupper. Och den enda gruppen som är räddad är den som följer profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah och hans sahabas. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam har varnat för nyinförda saker i religionen, för att varje nyinförd sak i religionen är en villfarelse och så vidare. Så de är ingen som man får ta kunskap ifrån. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: bland domedagens tecken är att man tar kunskap från de låga eller från de små. Och Abdullah ibn Mubarak, en av de tidigare från Salaf, sa att det här är Ahlul Bid'ah. Ett av domedagens tecken som gör att domedagen kommer närmare är att man tar kunskap då från Ahlul Bid'ah. Och Al-Hassan al-Basri och Muhammad ibn Sirin, de båda två lärda från Salaf, från Tabi'in, sa: sitt inte med folket av ahwa, utav innovationer, och debattera inte med dem och lyssna inte på dem. Det vill säga att folket av innovationer är inga som man ska ta kunskap ifrån. Umar Malik sa: man tar inte kunskap från en person med hawa som kallar till det. En person som har innovationer och kallar till det. Och Imam al-Baghawi sa, en av de lärda som ledde 500 år efter hijra: sahabas och deras studenter och deras efterföljare och de lärda från Ahlus Sunnah är överens, det vill säga att det råder samstämmighet mellan dem, om att visa fiendeskap mot Ahlul Bid'ah och att bojkotta dem. Det vill säga att de som har innovationer, innoverade saker inom religionen, är inga man tar kunskap ifrån, utan några som man bojkottar. Och det finns också flera faror med att sitta med Ahlul Bid'ah, som de lärda har nämnt. Bland de sakerna är att man blir fäst vid dem och man börjar tycka om dem. Och bland de sakerna som tyder på att man inte ska, att man kan bli rädd att deras tvivel som de kommer med påverkar den, är att en utav Ahlul Bid'ah kom till Muhammad ibn Sirin, som var den här tidigare studenten till Sahabas, och han sa: låt mig läsa en hadith för dig. Så sa han nej. Så sa han: låt mig läsa en vers från Koranen till dig. Så sa han nej. Antingen så går du härifrån eller så går jag härifrån. Så gick han därifrån. Och så sa de som var runt omkring Muhammad ibn Sirin, han sa: han vill ju bara läsa en ayah för dig. Så sa han: jag är rädd att han läser den på ett fel sätt, och så förvränger han det han säger, så kommer det fastna i mitt hjärta. Så att det här var någonting som även de stora från Salaf var lärda, var rädda för, att de skulle få höra någonting som hade med innovationer att göra, skulle fästas i deras hjärtan. Och en annan sak som ett problem när man sitter med Ahlul Bid'ah är att man lurar folket som är runt omkring att de här är bra personer och att man gör dem fler. Ibn Aun, Abdullah ibn Aun, en av de tidigare från Salaf, sa: den som sitter med Ahlul Bid'ah är värre hos oss än Ahlul Bid'ah. Det vill säga för att han lurar folket att de här är bra att sitta med. Och Sufyan al-Thawri sa: den som sitter med en person som har innovationer är inte skyddad från att bli en prövning för andra. Så som sagt, att det här är ett problem som också leder till, när man sitter med Ahlul Bid'ah, att folk tror att de här är okej att vara med. Och en annan sak som är problem är att man kan få sjukdomar i sitt hjärta och tvivel om sunnan. Som Ibn Abbas sa, sitt inte med folket av Ahwa för att sitta med dem gör hjärtat sjukt. Så att man ska inte sitta med folk som har de här lustarna eller innovationer, för det gör hjärtat sjukt. En av de kategorierna som man inte ska ta kunskap ifrån är de som håller på med som kallade islamiska tänkare, eller håller på med islamisk politik och så vidare, som de säger, och sprider olika tvivel gällande de här sakerna. Det är inte en korrekt islamisk kunskap, och de lärda i våran tid har varnat för de här personerna som sysselsätter och försöker prata om politik och sprider olika saker gällande det här på ett felaktigt sätt. Och det här är någonting man ska akta sig för. Och ofta det brukar handla om är att de vill att det ska leda till uppror i muslimska länder, revolutioner och andra saker. Sista kategorin som jag ska nämna innan vi avslutar, bismillah ta'ala, som man inte ska ta kunskap ifrån, är de som gör stora synder även om de har mycket kunskap. Den som gör stora synder är ingen man tar kunskap ifrån, även om han är kunnig om islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: exemplet på den lärde som lär folket gott men glömmer sig själv är likt ljuset som lyser upp för andra men bränner sig själv. Hadithen finns, den är Hassan, den är god, och den berättar utav Jundub al-Azdi. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa alltså att exemplet på den lärde som lär folket gott men glömmer sig själv är likt ljuset som lyser upp för andra och bränner sig själv. Så om man har ett ljus, ett stearinljus, det bränner sönder sig själv men det lyser upp andra. Och det här är alltså ingen man ska ta kunskap ifrån. Och al-Khatib al-Baghdadi sa att de lärda muslimerna har inte skilt sig om gällande att man inte får ta emot en fatwa från en fasiq, det vill säga en som gör stora synder, gällande religionens bestämmelser, även om han har insikt om dem. Så en person som gör stora synder och till exempel dricker alkohol eller gör andra saker som är stora synder, även om han har kunskap om islam, så får man inte ta kunskap ifrån honom. Och än värre idag är att muslimer läser islamiska böcker skrivna av icke-muslimer. Och det här är någonting som, om man inte tillåter att ta de sådana stora synder, hur ska det då vara med icke-muslimer? Och allt det som vi har talat om innefattar att lyssna på deras föreläsningar eller läsa deras böcker eller liknande. Så att man ska varken lyssna på föreläsningar utav de som är från Ahlul Bidda eller liknande. Och man ska inte läsa deras böcker, och man ska inte ladda ner deras föreläsningar på internet och så vidare. Det enda undantaget för att läsa böcker utav Ahlul Bidda är de kunniga lärda som läser deras böcker för att tillbakavisa det som finns där i. Men annars så är det ingenting man ska göra. Det vill säga de som inte är lärda och kan skilja mellan det som är gott och dåligt. Och man ska inte säga som vissa personer säger: jag tar det goda och lämnar det dåliga. För att det är svårt att kunna skilja mellan det som är gott och det som är dåligt. Särskilt om man är en nybörjare när det kommer till sökande av kunskap. Så det här var några av de kategorier utav människor som man inte ska ta kunskap ifrån. Och det var allt jag hade att säga idag. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Om det är några frågor så kan vi ta dem nu.